Vendetta av Victoria Holt. Inläst av Nina Pressing för Saga. Sidenhuset. När jag växte upp började gå upp för mig att det var något mystiskt med min närvaro i sidenhuset. Jag hörde inte riktigt dit och ändå hade jag en passionerad känsla för huset. För mig var det en ständig källa till förundran. Jag brukade fantisera om allt som hade hänt där och om alla som under generationer hade bott i huset. Naturligtvis hade det förändrats en hel del under årens lopp. Salingers hade gjort stora förbättringar sedan en av Sir Francis förfäder köpte det för ungefär 100 år sedan. Det var han som hade döpt om det till Sidenhuset. Ett helt absurt namn, även om det fanns en anledning till det. Philip Salinger, som delade mitt intresse för huset, hade visat mig några gamla dokument där det kallades kungens jaktslott. Vilken kung, undrade jag. Hade kanske den fräcke Rufus kommit ridande den här vägen? Eller kanske hade det varit självaste Wilhelm Erövraren? Normanderna älskade sina skogar och jagade gärna. Men det var kanske att gå allt för långt tillbaka i tiden. Huset stod där så stolt som om träden hade dragit sig tillbaka för att ge plats åt det. Där fanns trädgårdar som måste ha anlagts under Tudortiden. Det framgick av de röda tegelstenarna kring kryddsängarna vid dammen, bevakad av en hermes beredd till flykt. Men framförallt omgavs huset av skog och från fönstren högst upp såg man de magnifika träden, ekar, björkar och hästkastanjer. Det var ett stort hus och Salingers hade byggt till ytterligare. De utnyttjade det som lantställe. Dessutom hade de ett hus i London där Sir Francis för det mesta vistades när han inte var på resor runt om i landet. Utöver huvudanläggningen i Spitalfields ägde han fabriker i Macclesfield och i andra delar av England. Hans farfar blev adlad för att han var en av landets största sidenfabrikanter och en tillgång för samhället. Husets damer hade föredragit att inte tillhöra affärsvärlden, men för Sir Francis var siden det viktigaste av allt. Han hoppades att sönerna Charles och Philip, när de blev gamla nog, skulle gå in i företaget och tillsammans med honom producera det vackraste material. På grund av familjens känsla för den produkt som gjort dem rika hade man, utan hänsyn till historiska associationer, placerat namnet Sidenhuset i stora bronsbokstäver över den gamla inkörsporten. Jag hade inget minne av något annat hem än Sidenhuset. Men min situation var besynnerlig och det förvånade mig att jag inte hade tidigare ifrågasatt den. Jag antar att barn tar det mesta för givet. Jag fanns där i barnkammaren tillsammans med Charles, Philip, Julia och Cassandra, vanligen kallad Cassie. Det gick aldrig upp för mig att jag var som en gökunge i boet. För de andra var Sir Francis och Lady Salinger pappa och mamma. För mig var de Sir Francis och Lady Salinger. Barnkammarens härskarinna, barnsköterskan, betraktade mig ofta med snörpt mun och mumlade något kritiskt. Jag kallade bara Lenore, inte Miss Lenore. De andra var alltid Miss Julia och Miss Cassie. Det framgick också av barnflickan Amys sätt mot mig. Hon serverade mig alltid sist vid måltiderna. Jag hade leksaker som Julia och Cassie hade tröttnat på, även om det till jul brukade finnas en docka eller något annat enbart för mig. Guvernanten, Miss Everton, såg ibland ringaktande på mig och det verkade som om det harmade henne att jag hade lättare för att lära än Julia och Cassie. Jag borde ha varit varnad. Hovmästaren Clarkson ignorerade mig, men han ignorerade de andra barnen också. Han var en mycket betydelsefull person som tillsammans med kokerskan Mrs. Dillon regerade över tjänstefolket. De var personalens aristokrater och bland dem är rangordningen ännu striktare än bland herrskapsfolk. Var och en av dem var placerad i ett speciellt litet fack som de inte kunde lämna. Clarkson och Mrs. Dillon höll lika strängt på protokollet som jag förmodar att man gjorde vid drottning Victorias hov. Alla kärnarna hade sina bestämda platser vid bordet under måltiderna. Clarkson vid ena kortändan, Mrs. Dillon vid den andra. Till höger om Mrs. Dillon satt Henry.